Ja, nej, det är en favoritserie.
Jag kunde tänka mig det. Det står liksom Sara Ödemark med stora bokstäver över Parks and Recreations.
Jag har blivit kallad Leslie Knope i mina dagar.
Sveriges Radio.
God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som andra poddar inte tar upp. Vi har ju en sommar under kategori här som heter Gamla trotjänare återvänder. Och en av våra mesta trotjänare, hon heter Sara Ödemark och hon finns med mig på länk från Sundsvall. Välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Du har ju varit med minst tvåsiffrigt antal gånger.
Ja, någonting sånt börjar det bli nu.
Mm. Och vi har pratat om viktigheter.
Ja, de allra viktigaste sakerna tycker jag då.
De väsentligaste väsentligheterna. Ja, men vi har zoomat in mycket på olika dramaturgiska och så här, liksom, tv-mässiga fenomen.
Mm, vi brukar välja ut någonting och verkligen grotta in oss i det under en timme ungefär.
Och du är medievetare, kan man säga så?
Det kan man absolut säga, det skulle jag säga.
Alltså min bild av dig, och det var ju därför vi en gång kom i kontakt med varandra, det är ju liksom ditt stora tv-intresse.
Ja, och det har väl varit ett lite sidoprojekt sådär, även om det är ganska relaterat också. Men det var precis, det har hängt i och det gör att man... jag tappade bort mig där.
Ja, men alltså din hobby och ditt jobb kan emellanåt i alla fall sammansmälta.
Ja, det är precis. Det
och bli till en jobby.
En jobby, ja, gud, det lät inte så kul.
Ja, jag tror det är ett sånt där begrepp som folk försöker lansera, men som alla tycker är lite pinsamt att ta i mun.
Ja, men inte du. Du hoppar över det.
Jag jobbar ju mycket med postironi. Så jag kan ta alla de där töntiga uttrycken och så säger jag det med ett tonfall som gör att jag inbillar mig att alla tänker att han menar inte det. Han tycker inte det är så ball. Men du, tillbaka till dig. Du hade en blogg en gång som hette Älskade Dumburk.
Ja, på forntiden. Det börjar bli väldigt länge sedan nu. Sen skrev jag också om tv för DN. Flyttade över bloggen till DN. Och sen för TV-dags som också var en tjänst, en sajt som fanns. Så att, ja, jag har bevakat populärkultur i många former under åren.
Ja, och det var på så vis jag kom i kontakt med dig och noterade ditt namn en gång. Och på den vägen är det.
Ja, så är det.
Mm. Vad ska vi prata om idag?
Idag tänkte jag vi skulle prata om den fjärde väggen.
Ja, just det. Kanske för första gången ett begrepp som vi inte behöver översätta till svenska, för det finns redan.
Ja, det var ganska lätt översatt.
Och frågan är vilket språk vi översätter från.
Ja, alltså traditionellt så, det kommer ju från teatern. Det är ju en term som, ett begrepp som används för att separera eller benämna separationen mellan ett verk och dess publik. Och den som först pratade, skrev om det var väl Diderot som brukar tillskrivas det i alla fall.
Och han var fransman.
Ja, men jag vet inte om han använde just uttrycket fjärde väggen. Men han pratade om den osynliga väggen mellan skådespelarna och åskådarna som tittar på skådespelet. Sådär. Så det är därifrån det kommer. Men det används ju som en metafor kan man säga för det här. Liksom, det är inte bara den faktiska väggen på teaterscenen utan det är en metafor för den här överenskommelsen mellan ett verk och publiken om att det här är fiktion, att vi vet om att det här inte är på riktigt och du vet om att det inte är på riktigt, men just nu så låtsas vi att det här är på riktigt. Och om man tänker sig teaterscenen då, så låtsas ju inte skådespelarna på scenen om att de är, att det sitter en massa folk och tittar på dem. Och det är det som är den här separationen, den här fjärde väggen.
Ja, just det, publiken är ju i någon mån den fjärde väggen. Alltså salongen utgör ju den fjärde väggen. Men det är inte så enkelt heller att man kan direkt översätta det. För man får liksom föreställa sig en osynlig mur. alltså nästan som en glasruta, kanske rent av som en tv-skärm mellan salong och scen.
Ja, precis. Och jag menar, går man längre tillbaks så hade man ju en, alltså amfiteatern, den är ju rund, så då blir det ju inte, det här kommer ju från någon sorts liksom modern, när man tänker sig en scenkuliss som har tre faktiska väggar. Men den här metaforiska betydelsen har ju funnits sen skådespelet uppfanns, så att säga. Så den är ju längre än så, beroende på vad man menar då. Man pratar ju ofta om det här med när någonting har brutit den fjärde väggen. Det är då det tas upp.
Exakt, det är bara just när någon bryter som det är aktuellt att prata om en fjärde vägg.
Annars, och det är också bara finns den där. Ja, men precis. Och det är också bara relevant om det finns en separation mellan åskådarna och verket. Alltså om man tänker sig, om man går på cirkus eller någonting, att clownerna interagerar med publiken och man ber om största möjliga tystnad, då finns det ju inte en separation. Då är alla medvetna om att de är, att man tittar på dem. Så där finns det ju inte heller riktigt någon fjärde vägg. Så då får man ju prata om det utifrån något annat typ av lager då. Att man tar med folk bakom kulisserna. Jag tänkte på stand-up till exempel. Det blir ju också konstigt att prata om. Där finns det ju inte heller någon vägg mellan komikern och publiken. Utan publiken är ju en del.
Det är jättekonstig stand-up. Det är som att prata inte med publiken utan så att säga med sig själv.
Ja, men exakt. Men det finns ju fortfarande en illusion. Alltså att man skulle ju kunna prata om det i den mått att komikern framställer det som att man pratar väldigt spontant och att man, det här är liksom någonting som jag har kommit på nu nästan, fast alla vet ju att det här är oftast ganska noggrant manuskrivet och har, det här skämtet har han sagt många, många gånger tidigare och sådär. Så då kan man ju tänka sig att man bryter den fjärde väggen på andra sätt genom att säga, att dekonstruera sin premiss till exempel och säga, kommentera, lägga ett metalager på. För det är ju ett annat begrepp som hör ihop med det här. Alltså metateater kan man prata om ibland, att man sätter upp en pjäs som handlar om att sätta upp en pjäs. Och metaserier finns det också, tecknade serier där man bryter formen på olika sätt också.
Sam's Strip hette en legendarisk serie som Knasenskaparen Mort Walker och hans assistent Jerry Dumas gjorde i början av 60-talet. Där figuren Sam är väldigt medveten om att han är en seriefigur. Då händer det ju sådär att han inte är färdigtecknad i dagens strip eller att han får besök av Blondie från strippen bredvid och sådär.
Ja, men exakt. Och det är ju ett vanligt sätt att bryta fjärde väggen, är att man visar självmedvetenhet, att man visar att man vet om, som sagt, att man är fiktiv. Och i animation går ju det att göra på väldigt kreativa sätt, såklart.
Du som är akademiker, vet du vem Diderot var?
Inte tillräckligt för att kunna göra någon utläggning, skulle jag väl säga, men
men vet du när i tiden han skapade? Eller?
Ja, det är mitten på 1700-talet som det här. Han var ju filosof och teaterkritiker bland annat då, och skrev någonting 1758 där det här tänker en osynlig vägg mellan, ja, formulerade sig på det viset och sen togs det vidare också.
Alltså för att vi har väl kanske bägge en bild av hur en Shakespeare-pjäs såg ut när de spelades då i, alltså när Shakespeare fortfarande var ibland oss, alltså i skiftet 1500-1600-tal. Då är det ju en massa scener då folk spelar mot varandra, men då så stiger ju rollkaraktärerna fram och håller en monolog. Det är inte det minst, eller det är ju ett av de mest kända inslagen i Shakespeares övre är ju till exempel Hamlets monolog. Och den håller han ju på något vis. Ska vi tänka oss att det här är som han står och tänker, eller han riktar sig ju samtidigt mot publiken när han pratar. Och någon mån tror jag att man skulle kunna prata om att han därigenom tränger igenom den här tänkta fjärde väggen.
Ja, men precis. Det är ganska omdiskuterat. Det är väl inte riktigt. Det beror ju på hur man definierar det, som sagt. Alltså tänker man att personerna tänker högt eller pratar man till publiken? Är man medveten om att publiken är där? Det är ju det som är. För att prata till publiken har ju många andra. Alltså kören använder man ju mycket också i. Att kören tilltalar publiken direkt eller att man Att man stannar.
Det är de gamla antika
dramerna, tänker du? Ja, exakt. Att man, man liksom stannar av och skådespelarna går av scenen och man liksom tar en liten chans att säga någonting om samtiden till publiken och sådär. Så att det, ja, allt handlar ju om då, hur ser man på den här medvetenheten? Tänker man, precis som du sa, tänker man att Hamlet vet om att publiken är där och att det här är ett framträdande, eller är det någonting som sker i hans inre?
Ja, just det. Och som sagt, det här är då ett begrepp som väldigt tydligt är rotat i den teatertradition som förekom, den sortens etermediala medier vi har idag. Men det här är ju också någonting som ju då finns i film och i tv. Och det är kanske de exemplen vi ska ta och titta lite närmare på i vårt fortsatta samtal.
Ja, det har ju följt med i alla former där det finns den här separationen mellan verket och publiken. Och det skedde ju i stort sett på en gång. Alltså jag såg någon, den här filmen från 1903, Den stora tågplundringen. Då slutar ju den med att en av rånarna tittar in i kameran och avfyrar ett skott ut mot publiken. Det var ju en väldigt så här effektfullt grepp som man kan tänkas göra då för att skaka om publiken, och att man tyckte att det var obehagligt och så. Men det var ju liksom redan 1903. Så att, och sen har det där gjorts inom alla genrer på liknande sätt. Men det finns några olika sätt att göra det på.
Alltså på ett vis så skulle jag nästan tänka mig att den ursprungligaste formen är den utan en vägg alls. Alltså det ursprungligaste sättet att kommunicera från en scen till en salong, det är väl förmodligen att stå och titta på dem och prata väldigt uttryckligt till de som sitter där. Och sen har ju andra kommit på att man skulle kunna ha liksom dialoger, och man skulle kunna göra scenerier, och man skulle kunna, alltså, förstår
ja, men precis. Jo, men exakt. Alltså att man tänker sig att publiken alltid naturligt är en del av, som jag sa med cirkusen, att publiken är en del av det, eller i de här amfiteatrarna, eller när man tittar på gladiatorspel eller vad det nu kan vara, då är ju liksom publikens reaktioner en naturlig del av showen. Alltså det hör ju till på något vis. Så att det krävs ju att det ska finnas den här separationen. Att nej, men nu separerar vi de här två för att man ska kunna prata om den här fjärde väggen.
Och jag tänker när liksom kameran var nyuppfunnen, både stillbilds- och sedermera filmkameran, då tänker jag mig också att den naturliga reaktionen hos den som blir förevigad, det är ju liksom att fronta kameran, att titta in i kameran, att vara medveten om kameran. Alltså det är först efter man gjort det som man kommer på att nej, men vi kanske ska filma, vi kanske ska låtsas som att kameran inte finns.
Ja, men precis.
Jag förknippar ju det här med att bryta fjärde väggen, det ser jag ju främst som en sorts humor eller comedy-konvention. Men det finns ju såklart en massa exempel från de seriösa fälten också.
Ja, det finns en massa exempel, men det jag skulle absolut säga att det är mest vanligt inom komedin som ett komiskt grepp så, som förhöjer humoreffekter av olika slag. För att det som på engelska kallas för suspension of disbelief, att man lägger bort sitt kritiska tänkande lite grann och verkligen engagerar sig i verket, och liksom, om man ser ett drama, då vill man ju bli känslomässigt investerad i de här figurerna. Då vill man ju inte tänka på att de är skådespelare. Då tas man ju ur det lite grann. Så att det, men det görs av lite, inom skräck kan man också göra det, för att det är ganska obehagligt. Så det kan vara ett sätt att skaka om publiken lite grann. Att ögonkontakt till exempel är ju en sån, att man tittar in i kameran. Det kan vara ganska effektivt inom skräckgenren. Vi är väldigt känsliga för ögonkontakt, vi människor, så att det är liksom en väldigt så här stark social signal på något vis. Så att Jack Nicholson till exempel tittar ju, han har så här små, han flackar med blicken i The Shining, och då under liksom små mikrosekunder så tittar han in i kameran, och det var liksom ett medvetet sätt för att öka den här obehagliga känslan, att man känner att något är fel, något är konstigt. Man kanske inte ens hinner uppfatta att han tittar rakt in i ögonen på oss, men det var ett grepp som användes.
Here's Johnny.
Och det bidrog ju till den här liksom suggestiva stämningen, att det är någonting som inte stämmer. Som sagt, man kanske inte ens kan sätta fingret på vad det är, vilket är extra obehagligt.
En som tidigt började liksom i spelfilmer plötsligt vända sig till publiken och kommentera handlingen, det var Groucho Marx.
Ja, just det.
Alltså den roligaste av dem från början, 5 bröderna Marx. Bara 4 av dem fortsatte till filmen och så småningom hoppade Seppo av för att han fick så tråkiga roller. Så att han blev någon sorts agent istället, tror jag. Men Groucho, Chico och Harpo, det är ju liksom ursprung, eller den trio vi kanske främst tänker på. Och Groucho är den roligaste, den munvige, den förolämpande. Och de började ju sin karriär med att göra vad de vill på Manhattan, på så småningom på Broadway. Och då var det ju som, spelade de upp, ja, det är ju en sorts musikaler med väldigt tunn, för att rosa, röd tråd. Men där finns ju någon sorts handling och de spelar ju upp som en sketch och de gör liksom musiknummer. Och så då så hade ju Groucho för vana att vända sig till den sittande publiken i salongen och kommentera det som hände med någon syrlig wisecrack. Och när de sen skulle börja göra film, då började de med att filmatisera de här grejerna som de hade ju spelat om liksom flera tusen gånger. Det var otroligt välrepeterade filmer. Och då kom Groucho med sin målade mustasch och så säger regissören att du kan inte ha en målad mustasch. Det kan jag väl. Det har jag haft 1000 gånger innan. Och sen så säger regissören, stopp, du kan inte vända dig till kameran och prata med biopubliken. Det kan jag väl, det har jag gjort 1000 gånger innan. Och på det viset så blev det här ju närmast en konvention i bröderna Marx-filmerna.
Ja, men exakt. Och där är ju där ironin, de här självmedvetna blinkningarna till publiken, att man dels för komisk effekt, men också är det ju något sorts litet relationsbygge man har med. Det är en typ av intimitet, att du som tittar och jag, vi är in on it together, liksom. Det är du och jag mot resten av världen på de här knasigheterna. Så att man skapar den där känslan av intimitet.
Och jag tror också att det är talande det här, just att det är ett sceniskt grepp, att han har utvecklat detta på scen och att han sen för in det i filmateljén.
Ja, men exakt, för det innebär ju att man har den här närvaron av publiken trots att publiken inte är där, för det är det som är skillnaden, att på scenen så är ju publiken där och då är det ju så naturligt att relatera till den, och den känslan plockade han med sig då sen, att han tänker på publiken även bakom kameran så att säga, fast han inte kan se den, så är den där.
Och vi nämnde begreppet meta för en stund sedan. Det här är ju också, alltså, det är ett brott mot fjärde väggen, och man kan väl säga egentligen att de flesta brott mot fjärde väggen är en sorts metagrepp.
Ja, precis. Och det kan ju också ha flera lager. Alltså det vanligaste greppet, det är ju det här att oftast huvudkaraktären pratar in i kameran, pratar direkt till publiken. Det ser man på tv i Miranda och Fleabag, och man ser det på film i High Fidelity och Fight Club och Fira med Ferris och alla de där.
Just det, första säsongen av Sex and the City så
precis,
pratade ju,
ja,
det Sarah Jessica Parker till publiken. Det tog de bort sen ganska snart.
She didn't actually work for a living, yet possessed a dazzling sexual power that she exploited to her full advantage, which presented a certain conundrum. Where's the line between professional girlfriend and just plain professional?
Ja, nej, men precis. Och det är inte så många som minns det. Men när man ser om den där så blir man så här, vad gör de? Det blir ett väldigt så stilbrott när man är van vid hur det ser ut senare. Men det man ska tänka på är att det är ju ändå oftast rollfiguren som pratar till publiken. Det är ju inte så att John Cusack i High Fidelity avbryter och säger liksom att här var jag så himla hungrig, hör ni hur min mage kurrar? När jag skulle spela det här så tänkte jag... Så att man upprätthåller ju ändå den fiktionen, så att säga. Medan det finns ju också de gångerna man bryter fjärde vägg, när man till exempel zoomar ut och visar liksom crewet som står runt omkring, och man visar kameran och man verkligen liksom bryter illusionen. Så det är ju liksom ett lager till där kan man ju skilja på det lite grann.
Ja, just det, där excellerar ju bland annat Mel Brooks i sin ja, banbrytande komedi Blazing Saddles på svenska, Det våras för sheriffen, som jag tror är från 74. Där är det ju verkligen sådär liksom att kameran panorerar och så hamnar vi som i inspelningen bredvid.
Ja, där bryter de ju bokstavligen väggen när de har någon stor slagsmål där, när de hoppar in i studion bredvid när det pågår något dansnummer och så. Alltså, det är verkligen en fysisk illustration av den här brytandet av väggen. Och det blev ju som en, det var ju en satir över vår syn på västerngenren, den här romantiserade bilden av västern. Hur det var förr ungefär, och han pekar ju där på att det var nog inte så himla romantiskt och trevligt som vi kanske tror, och att den här bilden som vi är vana att se, den är väldigt fejkad och den är väldigt konstruerad. Titta här på liksom, vi klär av hela konstruktionen här.
Cut! What in the hell do you think you're doing here? This is a closed set.
Piss on you. I'm working for Mel Brooks.
Not in the face. Thank you.
Men Mel Brooks gjorde ju det i många av sina filmer. Alltså det våras för rymden heter det väl på svenska.
När Spaceballs.
Ja, men exakt. När de till och med tittar på filmen som vi tittar på.
Corporal, get me the video cassette of Spaceballs the movie.
Yes, sir.
How can there be a cassette of Spaceballs the movie? We're still in the middle of making it.
That's true, sir. But there's been a new breakthrough in home video marketing.
There has?
Yes. Instant cassettes. They're out in stores before the movie is finished.
Och när man liksom i realtid ser, vad är det här? Och de tittar in i kameran. Och det greppet har ju också tagits av flera andra. Att man liksom kan spola tillbaka eller spola framåt. Funny Games, ja, till exempel, är en sån film där de... Nu, det blir väldigt mycket så här spoiler alert i de här samtalen. Men det finns en scen där man spolar tillbaka filmen. Alltså att rollfigurerna spolar tillbaka det som händer för att kunna förhindra det som händer och sådär. Så det är ju också ett sätt att göra det på.
Men Funny Games, är det Mikael Haneke?
Ja, precis, det är det.
Och han är inte en klassisk komediregissör?
Nej, det är ju en väldigt brutal och våldsam film. Men där huvudpersonen hela tiden tittar in i kameran och pratar till kameran och diskuterar lite sådär, vad tycker ni ska hända nu och lite sånt med publiken.
I mean, what do you think? You think they stand a chance? You're on their side, aren't you?
Och oftast är det ju så att det kanske är en person som pratar in, som har den här relationen med publiken. Ett ganska snyggt exempel som jag nämnde, Fleabag här, en tv-serie av brittiska Phoebe Waller-Bridge, där hon har det här klassiska komedigreppet att huvudpersonen hela tiden pratar till publiken in i kameran. Och hela första säsongen var så att hon liksom konstant bröt den fjärde väggen och kommenterade allting, och det var alltid så här ironiska blinkningar och sånt. Och sen i andra säsongen så introduceras då hennes stora kärleksintresse, och då så när hon gör det, att hon tittar menande in i kameran, då kommenterar han det, och då blir det liksom en symbol för att han verkligen ser henne. Att han är liksom den enda i den här världen som verkligen ser henne. För att han ser de här fjärde väggen kommentarerna hela tiden. Det är också en ytterligare liten snygg blinkning där.
Ja, det där är väldigt intressant som exempel. Fleabag börjar väl också som en scenföreställning.
Ja, exakt.
Och sen så gjorde hon tv av detta och behöll då det här greppet som förmodligen på något vis ändå känns naturligare och självklarare på en teaterscen. Så första säsongen är väl scenmaterialet, och sen så till andra säsongen så...
Ja.
Har de satt sig ner och funderat, så hur kan vi vidareutveckla detta? Hur kan vi liksom göra ytterligare en poäng av detta liksom eviga kommenterande av handlingen?
Exakt så är det. För man ska ju nämna det också, att det här är ju ganska kontroversiellt grepp. Alltså det finns ju många som hatar det här stilgreppet, som tycker att nej, men jag tas ju ur det här på en gång. Man tycker kanske att det är... att det görs av lathet, att det är fånigt, att det blir bara blir konstruerat och konstigt, och att man vill ha den här fiktionen. Jag vill dras in i en värld. Jag vill inte ha liksom den här blicken på mig ständigt som åskådare eller publik. Så att det finns ju de som verkligen inte gillar det här ganska konsekvent, och det görs ju också mindre bra. Alltså det gäller ju att man har lite fingertoppskänsla när man tar sig an det här, skulle jag säga.
Jag misstänker att så var fallet med just Sex and the City. Att efter den första säsongen, och det här är liksom lyckat och alla älskar det, och nu vill alla ha liksom tre väninnor och springa runt på Manhattan och köpa skor. Men har den här testpubliken eller den här första säsongens publik någon invändning, så är det just mot detta greppet att hon tittar in i kameran. Och då tar man också bort det.
Ja, men det är precis. Det händer ju också. Det kan ju vara ett grepp man använder väldigt mycket i början för att sätta en rollfigur också. För att jag pratar lite om det här med intimitet, men det är också ett ganska enkelt sätt att låta människor komma in i den här personens inre. Alltså, så att det är väldigt effektivt om man till exempel har, om man vill visa hyckleri, alltså om man har en person som beter sig på ett sätt men som tänker någonting annat, då är det här ett väldigt bra. Alltså i House of Cards till exempel, Frank Underwood, eller den brittiska förlagan, använder ju också det här greppet, att man ser att en person som gör någonting och sen vänder den sig till kameran och berättar vad den egentligen tänker eller vad den egentligen vill. Och det kan ju vara någonting som är produktivt i början när man lär känna en figur och så. Sen behövs det ju inte lika mycket senare kanske.
Nej, då har man på något vis liksom etablerat, och så får vi ha detta med oss i vårt fortsatta tittande. Minns du fängelseserien Oz? Vi har säkert pratat om den förut.
Ja.
Det var ju HBO:s första stora dramaproduktion, och då kallar man in Tom Fontana som firat stora triumfer med serien som på svenska heter Uppdrag mord. Den heter Homicide på engelska, va?
Life on the street.
Just det. Och det var ju liksom på 90-talet en nyskapande polisserie där, ja, den var liksom lite brutalare, och vi kom poliserna lite närmare än vad som varit konventionen dessförinnan. Och när Tom Fontana då liksom får fria händer att göra vad han vill på HBO, det är ju deras princip, vi kan göra allt det som networken inte kan göra, så ta gärna in naket, och så vi ska inte ha några hjältar och allt sånt, det är helt okej. Bryt mot alla konventioner som finns. Då vill han då förlägga den till fängelsevärd för att kunna ha mycket rektala våldtäkter och så. Men vad han inser är ju att liksom, tjuvarna i ett fängelse, de är ju inte förtroliga mot varann. Finns ingen trovärdighet i att de skulle sitta och liksom fundera, vad är det vi håller på med egentligen? Ska vi inte ha, alltså, så som snutarna hade gjort i Uppdrag mord.
Ja.
Och då låter han ju då en av skurkarna, Augusto Hill tror jag rollkaraktären heter, att då alltså stå och liksom fronta kameran. Han bygger upp någon slags glasbur som får symbolisera själva fängelset. Och så då i avsnitten är detta insprängt, att den här enskilde intagne får liksom ventilera det man känner som fånge, men som man aldrig riktigt berättar för sina medfångar, för då blir man en vekling.
Ja, men exakt.
Men det vet jag, jag har läst att detta var Tom Fontanas analys. Alltså, jag måste på något vis ha små moment för reflektion, och det fungerar inte, för att mina rollkaraktärer är inte av den reflekterande arten.
Nej.
De går mer på impuls. Och det är ju också ett sånt där kontroversiellt grepp. Jag har ju bekanta som inte kan titta på oss. Inte för att de har något problem med att folk liksom bajsar varandra i ögonhålan och så, utan för att det är så otroligt genant att någon står liksom och berättar för mig vad jag ska känna. För så kan man ju tolka det liksom.
Ja, men precis. Man har ju den här gamla dramaturgiska regeln med show, don't tell. Och det här är ju som ett inslag av ganska mycket tell, om det görs på fel sätt. Att man vill att saker ska gestaltas istället, så att man själv som åskådare får dra sina slutsatser och inte får dem nedtryckta i halsen sådär.
Vi kanske ska föra in ett begrepp från den stora tyske dramatikern och inte minst teaterteoretikern Bertolt Brecht.
Ja, Jag gissar att du tänker på hans distanseringseffekt eller alieneringseffekt som han pratade om.
Förfrämdungseffekt som ja. Det heter på tyska. Ja,
att,
precis.
Att främmandegöra någonting. Han sysslade ju med ganska politisk teater och
det får man säga.
Ville väl vara lite uppbygglig och sådär. Och där handlar det ju om att man hela tiden ska påminna publiken om att man inte ska bli så känslomässigt involverad. Det här vi pratade om att vissa vill, att man har den här, att man ska ha lite distans. Man ska inte lägga bort sitt kritiska tänkande. Man ska inte sitta där liksom som ett som den här breda massan och förföras av det man ser och engageras i det man ser. Utan man ska hela tiden ha den här kritiska tänkarhatten på och påminnas om att det är någon som försöker säga mig någonting här. Jag ska inte vara en passiv mottagare bara.
Nej, precis. Och därför lade han medvetet in i sina pjäser, alltså olika brott mot, så att säga, illusionen. Nu ska vi komma ihåg att det där är en skådespelare. Och bakom skådespelaren finns det liksom en privatperson. Och nu ska vi komma ihåg att det här är ett manus som någon har skrivit. Och det har han skrivit för att han har ett ärende. Och det ärendet, det är viktigt att ni tar med er härifrån.
Ja, exakt.
Men det är ju just begreppet för främlingseffekt är ju effektivt. För det är ju det som uppstår på något vis. Det blir ju en distansering. Samtidigt så kan man ju då argumentera för motsatsen. Att genom att någon tittar på oss och pratar med oss så kan vi, skulle vi rent teoretiskt i alla fall kunna bli mer indragna i berättelsen.
Ja, men precis. Det handlar ju om någon sorts autenticitet också, någon känsla av äkthet. Att det här är äkta. Att man visar hur korven görs, så att säga. Det gör att det är trovärdigt på ett annat sätt.
Ja, jag skulle ju då vilja komma in på en av mina husgudar, Stephen Allen Konigsberg, för massorna, för er i populasen, mer känd som Woody Allen. Han gör en film 1977 som heter Annie Hall och som troligen är, ja, men rent objektivt, den bästa film som gjorts. Men den handlar ju då, tro det eller ej, om en neurotisk judisk komiker på Manhattan. Och hela filmen öppnar med att han tittar på oss. Och så berättar han ett par vitsar och så förklarar han att de här vitsarna, det är de som har präglat hela mitt liv.
There's an old joke. Two elderly women are at a Catskill Mountain resort and one of them says, "Boy, the food at this place is really terrible." The other one says, "Yeah, I know, and such small portions." Well, that's essentially how I feel about life. Full of loneliness and misery and suffering and unhappiness, and it's all over much too quickly. The other important joke for me is one that's usually attributed to Groucho Marx, but I think it appears originally in Freud's Wit and Its Relation to the Unconscious, and it goes like this, I'm paraphrasing. I would never want to belong to any club that would have someone like me for a member. That's the key joke of my adult life in terms of my relationships with women.
Och sen från och med det ögonblicket så är vi, som hela filmen är någonstans inne i hans hjärna. Alltså vi får en massa som kronologiskt uppbrutna små sekvenser från hans relation med Annie Hall då, Diane Keaton. Och men genom hela filmen så blandar han spelscener med att han då och då sådana här väldigt liksom, effektiva grepp som att han återbesöker sin gamla skolklass och nu sitter de där och är vuxna eller han sitter där och är vuxen och de som barn berättar vad som händer med dem. Jag brukade vara en heroinberoende, nu är jag en metadonberoende, sitter ett litet barn och berättar till exempel. Och hela filmen är liksom full av så här otroligt fyndiga, fiffiga sätt att åskådliggöra liksom kaoset i en hjärna, så att säga. Och där finns ju också en berömd scen där han står i en biokö tillsammans med Diane Keaton.
Ja, Marshall McLuhan-scenen.
Ja, precis. Och det står en sån här irriterande mansplainer bakom honom och berättar om Marshall McLuhans medieteorier och så här. Och Woody står och blir allt mer irriterad. Och till slut så vänder han sig till kameran och till slut så går han och hämtar Marshall McLuhan som står i samma biosalong. Och så får han berätta för den här killen att du har helt fel. Du har missuppfattat alla mina teorier.
Och det blir ju någon sorts illustration av hans fantasi, för han säger något också om tänk om det kunde vara så här i verkligheten, att man kunde liksom debanka någon på en gång och att man kunde platta till någon sån här pretentiös feltänkare som inte har förstått någonting.
Och där går han faktiskt också hela vägen att både Marshall McLuhan och den här mansplainern blir också medvetna om att där är tydligen en kamera, där är tydligen en publik som du står och pratar med. Alltså alla blir liksom involverade i den här liksom fantasin som han förverkligar inför våra ögon.
Mm.
Mellan Groucho som alltså börjar göra film i slutet på 20-talet och som sen har 30-40-talet som sin storhetsperiod, och Woody Allen som filmdebuterar som regissör 69, så finns en figur som heter George Burns. Har du koll på honom?
Du får gärna berätta.
Ja, det är också en sån här liksom stor amerikansk judisk komiker som aldrig riktigt tror jag fick någon. Han har aldrig varit så stor i Sverige som här. Jag känner mest till honom för att han blev så gammal. Ja, men han dog typ 96, då var han 100 år. Och det gjordes en stor sak av att han blivit så gammal trots att han rökt cigarr i 70 år. Och jag tror de sista 30 åren av sitt liv så tror jag mest av hans skämtande handlar om fruktansvärt gammal han var. Men han hade en humorduo tillsammans med sin fru Gracie Allen, och de gjorde en radioshow på 40-talet och sen en tv-show på 50-talet, och där använde han också väldigt mycket det här greppet att här står de och gnabbas, och då så vänder han sig mot publiken och kommenterar, då är det som hans tankar som dyker upp, ja. Och så då så fiskar han väl efter lite medhåll och sympati.
I bet you think I'm wasting my time trying to teach Gracie a lesson, but I'm not. Nobody is too old to learn. I ought to know because I've straightened Gracie out before and I've always learned something. Like the time I taught her a lesson on how to economize. I said I'd give up smoking cigars if she'd give up her silly hats. And it worked fine. For the next 80 days I didn't smoke any cigars and she didn't smoke any hats.
Och då tänker jag att det blir också liksom naturligt, för att det här var ju då en sitcom. Och amerikanska sitcom, där kan vi verkligen prata om publiken som en fjärde vägg.
Ja, där är det intressant. Man kan se alltså klassiska såna här flerkameraproduktioner, att de måste väva in publiken. Till exempel om man har en stor gästskådis till exempel som ska öppna en dörr och komma in. Då går ju oftast den personen in och sen står och väntar på att applåderna dör ut innan den börjar prata. Det är en klassisk sång. Grej som för tv-tittaren blir lite så fjärde väggen brytande, för det är helt orimligt att den här personen skulle stå bara och tyst i 10 sekunder, men alla jublar liksom i bakgrunden.
Tom Selleck i Vänner eller Brad Pitt i Vänner.
Ja, exakt. Det är ju klassiska exempel. För där blir ju publiken som sagt lite medskapare och deltagare i verket också. En tv-serie som lekte ganska mycket med de här sakerna, det var ju Community, som parodierade ganska mycket så tropes, tv-grepp och annat.
En ganska modern serie, Chevy Chase kom, han gjorde någon slags comeback och hade en roll i den. Och sen, han hade varit så otrevlig så många år att han inte fått några roller, och sen så blev han utslängd också från Community för att han var fortfarande otrevlig.
Ja,
var det inte så?
Jo, det kan vara svårt att lära gamla hundar att sitta ibland. Men där är det också det här metalagret hela tiden. Och det är mycket ironi, det är mycket självmedvetna blinkningar. Deadpool måste man ju kanske nämna i sammanhanget också.
Det måste man.
Det är ju som måste slå något sorts rekord i självmedvetna blinkningar hela tiden. Att man hela tiden påminna.
Metalager.
Ja, men exakt. Påminna om att man det här är fiktion och ja, många, många lager. Det finns ju till och med, han har ju något säg när han säger något så här, oh, jag bryter fjärde väggen inuti den fjärde väggen. Det är ju typ 16 väggar eller något sånt, säger han på ett ställe. Så att det är väldigt självmedvetet.
When it comes time to licking wounds, there's no place like home. Oh, and I share that home with someone you've met. The old blind lady from the laundromat, Al.
God, I miss cocaine.
Her. Fourth wall break inside a fourth wall break. That's like 16 walls.
Ja, Deadpool då för våra kanske lite äldre lyssnare, det är alltså en superhjälteserie från början. Och som serie så är det en metaserie som är väldigt medveten om liksom superhjälte-lore. Den driver på något vis både med den klassiska, liksom mer sorglösa superhjälten och den liksom moderna dark and gritty superhjälten. Och sen när man då för över detta till filmmediet så har man också med det faktum att den från början har varit en tecknad serie. Man har också med det faktum att skådespelaren är en skådespelare som gör detta för pengarna. Man har med väldigt många lager, och det är ganska fantastiskt att jag som åskådare faktiskt fattar vad som händer.
Ja, och där kan man ju lägga de här blinkningarna på många lager också, så att man, även om man inte förstår alla referenser, så förstår man tillräckligt många för att hållas underhållen. Även om vissa också, ska man säga, avskyr det här greppet. Vi måste väl nämna Monty Python också, när vi är ändå inne på spåret. Alltså,
det har jag ingenting emot.
Nej, jag förstod det. Nej, men ibland, de pratade ju lite om det här med att avsluta en sketch. Att det är lite klurigt så där att avsluta en sketch. Så ibland så kan man bara, det bästa är att bara avsluta den. Men ett sätt att avsluta den, när man inte vet hur man ska göra, det kan ju vara att bryta den fjärde väggen. Eller en film som med Holy Grail, eller där man bryter fjärde väggen ganska ofta i den filmen. Men om man inte vet riktigt hur man ska sluta, så kan man ju låta liksom hela filmteamet bli gripen av polisen.
Ja, just det. Och så slutar hela filmen med att någon håller en hand framför kameran. I fallet Holy Grail. Ja, precis. Alltså när de här som sex eller fem för detta universitetsspexarna och en amerikansk desertör med viss fallenhet för surrealistiska animationer, när de slås ihop för att göra tv-serien Monty Python's Flying Circus för BBC 69, då har de redan gjort en massa tv-sketcher i andra program, att Last of 1948 Show och Do Not Adjust Your Set och vad de nu kan ha hetat. Och det är som en gemensam analys de här som sex gör vid bordet, att det blir alltid eller oftast en antiklimax när man ska ha en punchline. Det har varit jätteroligt hela tiden, och sen så ska man säga någonting som förväntas vara det allra roligaste, och det blir lätt pajigt. Och då bestämde de sig för att de istället skulle ha den här stream of consciousness-formen. Att gärna låta en sketch liksom helt plötsligt, okommenterat, glida över i någonting annat. Eller just klippa in Terry Gilliams animationer och sådär.
And now men to då, something completely different. Som
precis, John Cleese bakom skrivbordet. Men också Graham Chapman som officer som kommer in. Stop it, this is too silly. Och sådär.
And now for something completely different.
Och det hänger ju ihop, alltså det är väldigt logiskt. Alltså det är ju som i, överhuvudtaget liksom bygger de ju upp ett liksom surrealistiskt, associativt landskap där liksom allting kan hända. Så naturligtvis kan man också då och då liksom prata med kameran.
Ja, och det här förstärker ju också den här bilden av att det passar sig bättre i komedier, att den här absurdismen, att man kan ha klappra med kokosnötter istället för att rida på hästar. Alltså den liksom absurdismen gör ju att, som du säger, allt kan hända, och framförallt i komedin då. Och med om vi knyter tillbaka till animationen också, att man har det greppet också där allting verkligen kan hända. Och den här, vad är det i meningen med livet när de har en animerad drake som dör för att, nej, som försvinner för att animatören har fått en hjärtattack?
Så kan det nog vara, ja. Alltså Mel Brooks, som vi nämnde innan, och Monty Python, de är ju samtida. Alltså vi pratar ju, de har ju sin prime på 70-talet, och det är verkligen en strömning som finns då. När Monty Python kom till USA, då de ju blev oproportionerligt stora, för att jänkarna brukar inte bry sig så mycket om det som händer i the old country. Men det visar sig att de är ju så megastora där på college och sådär. Men då tänker ju alla college-studenterna att det här har ni varit pårökta när ni gjort. Och det kommer de här killarna som mest dricker te.
Ja.
Och förstår ingenting, men känner att visst, whatever. Vad som än fyller vårt bankkonto. Och då, Mel Brooks och Monty Python är ju som företrädare för en sorts crazy tradition som de inte på något vis skapade. De bygger ju vidare på, inte minst på bröderna Marx, och sen så finns ju också den här väldigt stilbildande filmen Hälsa Poppin från tidigt 40-tal, som också var en vaudeville show från Broadway först. De hette Johnson och Olsen. Olsen hade danskt påbrå, som gjorde, som är en verkligen, alltså än idag när man tittar på den så man kanske inte tycker den är så kul, men den är, den använder på något vis alla tänkbara grepp. Den är väldigt medveten om att det finns en biopublik, alltså mickbommar syns, man får ta om scener, man börjar prata med publiken och börjar skälla ut någon i publiken för att han luktar illa och sådär. Och den filmen såg ju både Pavel Rammel och Gösta Berner här i Sverige, och det kom sen att påverka svensk revy i 20 år därefter. Men där finns ju också såklart väldigt många brott mot fjärde väggen.
Mm.
Sen börjar ju någonting hända om man tittar på sitcoms på 90-talet. Jag vet inte om vi kan säga att Ricky Gervais och Stephen Merchants The Office var först, men de var absolut stilbildande.
Inom mockumentärgenren?
Ja, precis. Man börjar använda kameran ännu mer medvetet. Det vill säga att hela formen är som en dokumentär.
Mm. Spinal Tap är också ett stilbildande exempel att använda. Men ja, precis. Att det finns väldigt många bra intervjuer med skaparna och de som jobbade bakom kameran i amerikanska versionen av The Office, som pratar om det här med att ha kameran som en rollfigur.
Jim's nice enough. I don't know how well he's fitting in here. He's always looking at the camera like this. What is that?
De verkligen tänkte hela tiden på kameran som en aktiv spelare bland de där som alla måste relatera till, och det är mycket så här, vad ska kameran se, vad ska kameran inte se, när försöker de springa ifrån kameran, gömma sig från kameran, vad vore realistiskt att kameran skulle fånga upp här och hur ska de bete sig.
Just, igen det där med hycklerin också. Där de går bakom ett hörn för att hångla och då sliter de också av sig myggorna.
Exakt, man har med. Ja, och det hade de väldigt livliga diskussioner om, sådär, var ska man ha ljud och inte? Var vore det realistiskt att man verkligen skulle höra vad de sa och så? Och när behöver man det för att publiken ska höra vad som sägs, och när kan man göra det på något annat vis? Det var väldigt medvetet och väldigt genomtänkt hur det där skulle. Och även där, vad som händer sen. Alltså, om vi går tillbaka till brittiska The Office. Alltså, vad händer efter att det här har sänts? Vad händer med personerna då? Hur påverkas deras liv av att publiken har fått nys på dem? Och vad så kan man skildra det också?
Just det. Brittiska The Office, det är först två säsonger på 6 halvtimmar vardera, och sen så gör de en julspecial på 2 halvtimmar. Och då får man förstå att i mellantiden så har det i fiktionen så har ju de första 12 avsnitten sänds. Så att den här som mellanchefen David Brent, som Ricky Gervais spelar, han har ju blivit en kändis, en offentlig person i fiktionen för
ja,
att detta har sänds.
Det här är ju, alltså, nu pratar vi ju inte riktigt om den fjärde väggen eller brott mot den fjärde väggen, för här har man ju snarare byggt upp den fjärde väggen inne i, alltså det finns ju som fler nya väggar, så att det är inte riktigt,
femte vägg,
ja men det är inte riktigt samma sak vi pratar om, men det är ju relaterat på något vis, för att man har den här imaginära väggen och relationen till den påhittade publiken på något vis som skildras i verket. Så det är ett intressant grepp på det viset.
Ja, för jag skulle vilja säga, du nämnde This is Spinal Tap, som ju då är en klassisk mockumentär. Det är väl också sånt här begrepp man ska uttala med lite amfas. Och den är, tror jag, från 82 och sådär. Och mockumentärer finns ju innan dess, alltså om vi pratar Monty Python så gjorde Eric Idle, en av de 6 pythonisterna, The Ruttles, som är en fake dokumentär om ett band som det är Beatles, fast det är ju inte Beatles.
Ja, det kan ju vara ett effektivt grepp för satir, just att man vill peka på någonting, något verkligt, och skruva till det lite grann.
Ja, precis. Men de ser ju ut som alltså som rockdokumentärer brukar se ut. Det vill säga, det är blandat med lite blandat intervjuer, och så alltså att kameran följer med dem i diverse liksom rockmusikersituationer.
In those early days there was a fifth Ruttle, Leppo, a friend of Nasty's from art college, who mainly used to stand at the back. He couldn't play the guitar, but he knew how to have a good time. And in Hamburg, that was more important.
Vad The Office gör, och den börjar alltså, framgångssagan The Office börjar alltså på BBC, va? Det, åtminstone i Storbritannien, där de här två liksom misslyckade figurerna, Rick Gervais och Steve Merchant, konstruerar den här serien utifrån, tror jag, Rick Gervais karaktär, David Brent, den här otroligt irriterande mannen som har lite för mycket inflytande över sina underlydande. Och då hittar ju de det här greppet, alltså, det är ju någonstans en dokumentär. Alltså då och då så klipper man till så kallade synkar.
Mm.
Det vill säga att rollfigurerna pratar till kameran och kommenterar det som just har skett. Ett grepp som man kanske framförallt känner igen från en massa reality-tv, som ju också blev en grej på 90-talet.
Ja, en viktig distinktion där. De pratar inte till kameran. De pratar ju till en person som sitter bredvid kameran som intervjuar dem.
Just det.
De blir ju intervjuade, så det är mer en... Alltså det ser man ju även i nyhetsprogram. Det är... Alltså, ja, en intervju-pose. Att de pratar inte direkt till publiken, för det är det där med ögonkontakten igen som vi är så känsliga för. Då blir det mer liksom tal till nationen när man vänder sig verkligen direkt in i kameran. Men däremot så tittar de ju, eller vissa figurer tittar ju in och liksom i kameran ibland, och för att påminna om att just det, de vet om att kameran är där. Och då kan man ju få det här, den här spotlighten på hyckleriet lite grann, att man beter sig på ett sätt framför kameran och på ett annat sätt när man inte tror att kameran är på och så då.
Ja, precis. Alltså, som form ska vi förstå att som, The Office har ju, de har ingen voice-over som finns i många dokumentärer. Vi vet inte någonting om filmteamet. Det finns ingen berättare som det kan göra i andra sorters dokumentärfilmer. I The Ruttles till exempel så har ju Eric Idle, alltså han är ju någon sorts ciceron genom berättelsen och står då framför kameran och gör så kallade påor och går och står framför kameran. Men i The Office så vi vet inte varför filmteamet är där, vi vet inte, utan det här är lite grann som väldigt mycket reality-tv ser ut, att ja, av någon anledning så har man valt att följa det oerhört torftiga livet på den här pappersåterförsäljaren i Slough.
Ja.
Och det, som du säger, det är särskilt effektivt, tycker jag, använt när Ricky Gervais som David Brent, när han blir lite avslöjad, eller när han nu kommer en situation som han inte har kontroll över.
Mm.
Och när han då liksom tittar lite oroligt mot kameran, ja. Och man ser att han tänker, det här klipper ni bort, va?
Ja, exakt.
Där skulle jag nästan säga att man tog det här liksom, brytandet av fjärde väggen eller dokumentärgreppet till en ny nivå.
Mm.
Och som jag hävdar sen blev lite inflytelserikt, för tittar man på ett antal olika sitcoms som sen kommer under 2000-talet, så har man kvar lite grann det här med synkar. Parks and Recreation ser jag att du har koll på.
Absolut. Fantastisk serie.
För där är det väl också så att vi får följa livet på någon sorts, vad är det, något kommunkontor?
Ja, ja, och där kan man också se att stilgreppen ändrades lite längs vägen. Det var ju någon sorts idé från början att det skulle kanske vara en spin-off till The Office. Men sen blev det inte så riktigt. Och att det försvann mer och mer, det där liksom mockumentär-greppet, ju längre serien gick. Men den startade absolut som att det är ett dokumentärteam som följer parkförvaltningen.
The less I know about other people's affairs, the happier I am. I'm not interested in caring about people. I once worked with a guy for 3 years and never learned his name. Best friend I ever had. We still never talk sometimes.
Alltså rent komiskt använder de det här greppet att vi får se en situation och sen så klipper vi omedelbart till någon som kommenterar den situationen. Det här är ett sätt att effektivisera poängleveransen många gånger. Att vi liksom omedelbart får en mer förtrolig reaktion där någon antingen försöker urskulda sig eller förklara sig eller skylla på någon annan.
Ja,
så får man på något vis... kan man vinna liksom två skämt ur samma situation, liksom först ur situationen och sen ur kommentaren, den nakna kommentaren till situationen.
Ja.
Och så har vi nämnt då, du nämnde Fight Club som hastigast, som ju inte riktigt kanske uppreseras som en komedi, möjligtvis som en mycket svart komedi.
Ja, det finns ju några i den där genren, alltså Wolf of Wall Street, alltså att man... har mer som ett stilgrepp, ett extra lager på något vis. Och det kanske inte är det mest tårdrypande dramat i så fall, utan det...
Det är mer så här cynisk, mörk samtidssatir.
Ja, men exakt, för att det är också en intressant aspekt att det ofta är... Om det är någon typ av psykopat, alltså American Psycho eller alltså någon eller som vi nämnde Frank Underwood i House of Cards, alltså om det är en väldigt tveksam huvudfigur, så kan det vara ett ganska effektivt grepp att liksom förstå motiven bakom och sådär. Att om det är någon sociopat som man följer så vill man gärna få lite mera kött på benen varför den agerar som den gör.
Har du sett en italiensk film som heter Vi som älskade varandra så mycket?
Nej.
Av Ettore Scola, en av de här, gick ju en stor italiensk filmvåg från 50-talet och några decennier framåt med Fellini och Antonioni och så här. Och Scola var väl precis på nivån under dem. Han gjorde också En alldeles särskild dag med Marcello Mastroianni och Sofia Loren. Men Vi som älskar varandra så mycket, det är ganska lättsam för all del, men det är också en, liksom en lite nostalgisk historia om vänskap som berättas över tid och så här. Och där använder han som ett uttalat teatergrepp, att då och då så plötsligt så tänds det en spotlight, alltså en headspot, alltså ovanifrån, en ljuskägla går ner på någon i ett sällskap och så frontar de kameran och berättar vad de tänker.
Ja, just det.
Jag vill minnas att det här liksom byggs upp, att en av dem är skådespelare, att man tidigt i filmen får se att det här används i när de repeterar en pjäs.
Ja.
Men det går som att använda lekfullt, skulle min gamla dramalärare Vasilis Papagiorgio ha sagt, lekfullt, ja. Hade han sagt, det kallat det här greppet.
Ja, men precis. Det behöver inte vara ett skämt, men det är en typ av formlek. Mer.
Ja, det är som ett sätt just att komma åt tankar, minnen, känslor. Jag tror alla som har liksom försökt skriva någonting dramatiskt som inser att, precis som Tom Fontana insåg, att det blir som är orealistiskt då, att skurkar ska sitta liksom och prata om hur känns det för dig egentligen när du knivdödar någon. Men det händer att man har lite ångest efteråt. Och så. Det funkar inte, det finns ingen realism i det, så låt oss gå hela vägen och skita i realismen istället liksom trycka det här i ansiktet på publiken och göra på något vis nödvändigheten till en dygd kanske.
Mm. Och det är ju därför vissa också tycker att det är kan vara alltså lathet eller att det är billigt, ett billigt knep till exempel. Så brukar man ju prata om berättarröster överlag i filmer, så att man tycker att ja, men måste du ha någon som verkligen berättar för publiken vad som händer och vad man känner? Ska du inte gestalta det i scenerna istället? Men som sagt, det är lite tråkigt att vara så kategoriskt negativ. Det kan göras bra och det kan göras dåligt.
Ja, det du säger för mig att associera till en gammal intervju med Lars von Trier. Jag tror det är Stig Björkman gjorde någon dokumentär om honom där han berättar om när han går på danska filmskolan och så får eleverna lära sig av lärarna att man får absolut inte lov att börja en film med en text där det står Venedig 1848. Utan istället så ska man följa en fluga som flyger genom rummet och som landar på ett brev där någon just sitter och skriver Venedig 1848. Alltså det här ska man ska inte liksom använda de här liksom yttre greppen med skyltar och med voiceover och så här. Och Lars von Trier han beskriver hur han bara satt i skolbänken och liksom drömde om att få börja en film med en caption som säger Venedig 1848. Och apropå Lars von Trier och apropå väggar, han rev ju alla väggar i sina den här sviten med Dogville.
Ja, just det.
Nicole Kidman-filmerna där han bestämde sig att vi ska bygga en stad utan hus.
Ja. Det var kreativt också. Det är nyskapande i alla fall.
Ja, precis. För de som inte har sett den här filmen, och det vet jag inte om jag vill rekommendera någon. Men hur som helst, han har ju liksom bara ritat upp husen i en by. Och så står, alltså nu är Stellan Skarsgård där i förgrunden, men nu ser vi Nicole Kidman i ett hus liksom 50 meter bort i bilden. Ett hus utan väggar då. Nu är hon i sitt kök då, som saknar såklart vask.
Ja.
Och kran och diskbänk. Och det är väl också liksom ett sätt att liksom klä av, göra naket, att
gå ner till kärnan i
gestaltandet. Ta sig in till benet.
Ja, ja, precis.
Ta bort alla lager av kött. Nu är det bara skelettet kvar.
Ja.
Snedtänkt, snedtänkt, snedtänkt. Snedtänkt.
Har vi pratat, har vi nämnt... Ja, vi har nämnt ett otal exempel. Är det något exempel som vi absolut...
Jag tänkte man kanske kan nämna också att det finns ju ett ofrivilligt brytande av den fjärde väggen. Alltså att det händer någonting som bryter den där illusionen som inte är ett medvetet grepp. Alltså om man tänker teatersalongen igen, att en mobiltelefon ringer i publiken eller att någon häcklar eller att någonting händer eller att man gör något misstag i... Alltså i kostymdramat, att någon har en modern klocka på sig eller man glömmer en takeaway-kaffemugg i Game of Thrones som hände och sådär. Det finns ju också som en kategori här, men det är ju inte någonting som skaparna... ville ha, utan det är ju bara att det är något som händer.
Ja.
Precis. Ofta kan det ju vara att man råkar se kanske väldigt dåliga specialeffekter eller den här American Sniper hade de en fake bebis, en docka som var som var liksom så otroligt dålig så att folk var så här, men varför står han och håller i en docka? Nej, det ska vara en riktig bebis. Då plockas man ju ur illusionen direkt och man bryter då fjärde väggen lite ofrivilligt. Så det finns ju också. Man råkar se kameran eller den här mikrofonen, boom, dippar ner. Det används ju i dokumentären för att höja autenticiteten istället. Då. Att man visar lite den här dippande mikrofonen ovanifrån och sådär.
Ja, precis. Det är också ett begrepp, eller ett grepp som medvetet används komiskt. Alltså, återigen, som Monty Python och sådär, när de vill göra parodier på lågbudgetfilmer. Så är just den syrliga mickbommen är liksom ett klassiskt sätt att visa att här har vi inte haft råd med omtagningar.
Nej, precis.
Sen tror jag att det finns teaterteoretiker eller filmteoretiker som har försökt lansera även begreppet tredje väggen.
Okej.
Okay. Jag läser nu från internet för jag förstår inte riktigt vad det betyder när jag säger det. Att bryta den tredje väggen hänvisar till när en karaktär adresserar mediet där de befinner sig. Detta är en nivå bort från att bryta den fjärde väggen där karaktärer bekräftar och eller talar till publiken. Det vill säga att man inte bara liksom ser publiken utan man också påpekar att nu är vi på tv, nu är vi på film, nu är vi på teatern.
Mm.
Om det här är ett, jag vet inte hur etablerat och använt det begreppet är, men i så fall har vi varit inne även på det ju, när vi har pratat om meta.
Ja, ibland har jag hört folk säga alltså, att man lutar sig mot den fjärde väggen eller lampshade. Hanging också. Man hänger en lampskärm på någonting. Att det också är lite besläktat med fjärde väggen. Alltså, och det är någonting man gör om det händer någonting i en film till exempel som är väldigt orealistiskt. Då kan man ha någon påpeka det. Som så här, men hur, det här är ju helt ologiskt. Eller varför händer det här? Eller någonting. Och man bryter inte fjärde väggen, men man liksom visar att vi är också medvetna om att det där var lite orealistiskt. Men just nu så nu låtsas vi som att det ändå hände. Alltså, förstår du vad jag menar? Att man...
Ja, alltså vi har ju tidigare pratat om hajhoppning.
Ja, men exakt.
Det kom... Alltså vissa moment där liksom en serie börjar lite grann gå på tomgång eller kopiera sig själv. Eller så här. Ett sätt att komma runt ett hajhopp, det är ju att man på något vis liksom själv säger, oj, har inte jag varit med om detta tidigare?
Ja, men precis. Och det är en sån här litet irritationsmoment som jag kan ha ibland. Det är att folk i tv-serier är väldigt snygga. Alltså de är så extremt attraktiva allihopa som jobbar på den där polisstationen eller det där sjukhuset eller vad det nu kan vara. Och då, om någon annan då, alltså om det är några stycken och det är någon som är väldigt så här modellsnygg och man kommenterar det. Alltså, för det som oftast händer är att folk låtsas inte om att det här är en helt modellsnygg person, utan man bara interagerar som att vi låtsas inte om det här. Och då kan ju ett sätt att ändå upprätthålla någon slags liksom trovärdighet inför publiken att personer runt den här personen beter sig som att ändå den är, att man acknowledge, alltså att man erkänner eller märker
och
att det här har hänt.
Och J.R. i Dallas vaknat upp bredvid Sue Ellen och sagt, åh herregud, har du din makeup på fortfarande?
Ja, men...
då hade han liksom förekommit oss som tittare, för att det minns jag att det var någonting alla kommenterade när Dallas gick, herregud vad de är upppiffade redan, liksom, även när de vaknar på morgonen. Om han hade gjort det så hade han någonstans liksom förekommit oss.
Ja, det är lite kul ibland med, när man ser så här, kostymdraman som är gjorda på 80- eller 90-talet. Att oftast om någonting ska utspela sig på 1800-talet så tycker man att det borde se likadant ut oavsett när det är gjort. Men man ser ju oftast när filmen om 1800-talet är gjord. För att de vill ju också att skådisarna ska vara snygga enligt de rådande liksom, skönhetsidealen som var då.
Så jag kan tänka alltså att den där uppfönade frisyren Ivanhoe har, det var inte så kommit på.
Nej, men det är väldigt så 80-talsdoftande 1800-tal det här. Eller det här är väldigt 90-talsdoftande framtidsserie i rymden eller så. Varför har alla... Men nu känns det som att vi svävar iväg lite grann.
Ja, just det. Men det är verkligen sådär, liksom en klassisk iakttagelse, att ingenting är mindre tidlöst än just kostymdramer och framtidsfilmer. De går alltid att datera när de är gjorda.
Alltså, ja, men det är en sån klassisk...
Vilken vision hade vi om framtiden 1969? Jo, det är den som vi ser i 2001. Så skulle vi inte konstruera eller visualisera framtiden idag.
Nej, men det är en sån klassisk kommentar att jag kan inte tro på den här nya versionen av Little Women eller vad det nu kan vara, för de där ansiktena har sett en smartphone. Jag ser det på dem, liksom, att då tas man ur den här illusionen igen. Och det kan ju vara någonting som man inte riktigt kan sätta fingret på, men det är någonting med hela looken som avslöjar oss.
Jag har skrivit upp två tv-serier som jag har väldigt vaga minnen av, men som jag ändå känner att jag vill ha förda till protokollet. Det är en som heter Parker Lewis.
Ja, just det.
Minns du den?
Ja, jag minns den, men väldigt vagt.
Ja, men det var en high school eller college sitcom som gick på SVT på 90-talet. Den var väl amerikansk. Och där jag verkligen har en bild av att han Som gång på gång vänder sig till kameran, huvudpersonen Parker Lewis.
Att ja, jag känner igen det.
Och jag tror också att i tv-serien Bert att,
ja,
att,
absolut.
Att, det där, att de excellerar väldigt mycket i hur han då den unge pubaterande Bert liksom delar sina våndor med publiken.
Ja, precis. Jag känner också igen att det är någon scen där de någon försöker springa ifrån kameran eller någonting, men jag kan ha fel.
Jag är bara intresserad av en enda sak. Sex. Med hon där, Camilla Gevert. Vi ska göra det. Fattar ni? Jag ska bli av med oskulden. Om 2,5 timme så är jag inte längre en gammal pojke. Då är jag en ung man.
Och sen vill jag också nämna Gary Shandling Show.
Ja, fantastisk.
Har du sett om den i modern tid?
Nej.
Jag minns den, jag gick också på SVT och du tror jag vi är på sent 80-tal.
Ja, alltså det, apropå satir och bakom kulisserna. Men nej, det var väldigt, väldigt länge sedan jag såg någonting av den.
För Gary Shandling, han var en sån här liksom sofistikerad, cynisk amerikansk komiker. Han fick aldrig något riktigt genombrott i Sverige. Men han är verkligen sån där comedians comedian.
Ja, jag tänkte precis säga att den har influerat så otroligt många efterföljande som vi känner till.
Ja, på 90-talet hade han en sitcom som gick på HBO som hette The Larry Sanders Show och som utspelade sig bakom kulisserna på en talkshow. Där spelar han då den fiktive Larry Sanders, men han får, som gäster har han liksom Billy Crystal och Jerry Seinfeld.
Som spelar sig själva.
Precis.
Mm.
Men innan han gjorde Larry Sanders Show så gjorde han då Gary Shandling Show. Alltså en serie döpt efter honom själv. Och där, som, där de verkligen använde metagreppet till, alltså in absurdum, han hela tiden pratar med publiken, går in och ut ur sina roller, etc. etc. Jag minns den som väldigt sådär sinnesutvidgande. Jag såg den väl i tidiga tonåren. Sen har jag aldrig någonsin haft möjlighet att se den igen. Jag är inte säker på att jag ska göra det.
Nej, det låter inte
mitt
som det.
Mitt minne kanske är bättre.
Welcome to the show. Welcome to the show, really. I'm thrilled you're all here because I think of you as more than viewers. I think of you as friends and... I'm thrilled you're here because I just broke up with my girlfriend and all my other friends. Yes, I know that comes as a surprise. And all my other friends say, hey, what are you worried about? There's plenty of fish in the sea. What the heck does that mean? What do fish say when they break up? Hey, there's chicks on the beach. Don't worry about it.
Vi har inte nämnt litteratur någonting, men det...
Nej, du är ju medievetare.
Ja,
just det, litteratur räknas till medierna.
Nej, men det förekommer ju där också, ska man ju säga. Jag tänker på den norska författaren Erlend Loe till exempel. Jag vet inte om du har läst honom någonting, men...
Ja, det har jag gjort, någon som heter Doppler.
Ja, precis. Uppföljaren till Doppler heter Volvo lastvagnar och där så är det författarkommentarer i hela boken igenom så där i fotnoter att han skriver att... Ja, här skriver jag ju så här för jag vill att det ska verka realistiskt. Jag gillar inte när läsaren tänker att jag bara hittar på alltihop, fast det är ju det jag gör. Jag hittar på. Alltså att det är otroligt meta. Sen vet man ju inte där om det är Erlend Loe som är författaren eller om det är en fiktiv författare och att det här är en del i det fiktiva verket, om du förstår skillnaden där. För där, det blir ju som en typ av... Det finns ju en genre inom film som heter found footage. Alltså att man och det är ju också en viss typ av illusionär vägg. Att man låtsas... Blair Witch Project är ju det kanske det mest tydliga exemplet. Att man låtsas att man har hittat det här filmen. Eller att det är några som har filmat sig själva. Eller det är ett väldigt bra grepp inom skräck. Att vad har hänt med de här? De filmade sig själva. Och det här är någonting vi bara har hittat. Och det skulle ju kunna vara liknande då med en berättare som skriver. Vi vet ju inte vem den här författaren är. Om det är ett manuskript som har hittats eller hur det kan vara. Så att det är metalagren som kommer in där igen.
Ja, och om jag nu har nämnt min favoritfilm så kan jag också nämna min favoritroman som kom 1980 som heter Gentleman av Claes Östergren. Där ju huvudpersonen heter Claes Östergren.
Ja.
Och det är alldeles uppenbart en roman. Alltså jag tror ingen som läser den tänker någonting annat än att det är en roman. Men figuren Claes Östergren ligger ju väldigt nära den som författare Claes Östergren vi har lärt känna via medierna. Och sen så har ju under 2000-talet utkommit med två uppföljare. Först Gangsters 05 och sen Renegater 2020 tror jag. Och där han ju också tar in vad som har hänt med Claes Östergren och romanförfattaren Claes Östergren sen dess och börjar liksom kommentera i Gangsters boken Gentlemen och effekten av den. Alla som har läst Gentlemen reagerar redan i tredje meningen på att han använder ordet luguber. Vilket han gör en stor poäng av i Gangsters. Om jag fick liksom en spänn för varje människa som har varit på mig om ordet luguber så hade det kanske varit värt att vara författare. Skriver han inte men menar han. Alltså, då bygger man ju också olika lager. Claes Östergren använder ju, när han pratar i intervjuer och sådär, begreppet litterär svindel.
Ja, just det.
Vilket då är dubbeltydigt. Alltså, dels så sysslar han med bondfångeri. Alltså, han bedrar sin läsare, men läsaren förväntas också få någon sorts höjdskräck när de tittar ner på alla lager av berättelser.
Ja, precis. Vi kommer ju in. Det känns som att det finns många trådar här man skulle kunna göra egna avsnitt av Snedtänkt om. Den opolitliga berättaren som ett dramaturgiskt grepp till exempel. Eller, det är sånt som är närbesläktat med det vi har pratat om. För den här, som sagt, den fjärde väggen är ju dels en osynlig faktisk vägg på en teaterscen, men det är också den här metaforen som handlar mer om relationen mellan verk och publik och förhållandet mellan den som tittar och den som blir betittad. Och där finns det ju massa olika spänningsfält och intressanta lager man kan lägga på det.
Jag har en sån där gammal käpphäst. Om man betänker sådana här liksom klassiska sitcoms som vi beskrev med, som filmades då inför en live studio audience och med tre kameror. Seinfeld till exempel. Alltså, om de verkligen hade velat överraska oss som tittare, det hade ju varit genom att de faktiskt visade den fjärde väggen. Alltså, om Seinfeld-gänget verkligen hade velat ge oss som tv-tittare en hisnande överraskning så hade de ju vänt kameran och låtit oss se den vägg vi faktiskt aldrig ser i Seinfelds lägenhet.
Ja, just det.
Har du aldrig tänkt på detta?
Jo, jag har nog tänkt på det.
Om man vill se hur den där vardagsomsväggen ser ut hos Cosby eller hos Svensson Svensson, den vi aldrig ser, för där står ju kameran, där sitter ju publiken.
Ja, ja men precis.
Alltså istället för att bryta den fjärde väggen borde någon bygga den fjärde väggen.
Ja, det hade ju varit intressant.
Och det greppet har jag aldrig sett användas. Och jag tycker det är så märkligt att med tanke på hur självmedveten hela tv-industrin, inte minst i USA, är och hur man, allt det här vi beskriver, hur man successivt, som i takt också med att tittarna blir så medvetna om hur film och tv görs, hur man använt alla varianter av dokumentära och metagrepp. Men det greppet, det är fortfarande ingen som har tänkt på att vilken svindlande upplevelse om i som avsnitt 150 av Seinfeld, vi faktiskt får se
ja, man vrider på kameran helt plötsligt och filmar rummet från det andra hållet.
Ja.
Då skulle man bli helt desillusionerad. Man skulle inte känna igen sig, tror jag.
Ja, men du, vi har ju pratat ganska mycket om fjärde väggen.
Det har vi, det måste man säga faktiskt.
Vi har pratat en del om de andra väggarna och vi har väl varit runt och tittat på golv och tak och möbler och ja, hela inredningen.
Kameran också.
Ja, precis. Men vi har tittat på ett liksom olika varianter av ett dramaturgiskt grepp. Och jag tänker att du och jag kommer väl höra av oss till varandra i framtiden också så att vi kanske ska vara färdiga för den här gången.
Ja, det hoppas jag att vi kommer att göra så att vi då, som sagt, det finns många ytterligare trådar att dra i.
Mm. Då säger jag Sara Ödemark, en av våra gamla trotjänare i Snedtänkt sommarspecial. Det är bara liksom ett sätt att, apropå fjärde väggen, att nu under sommaren så det är första gången vi publicerar program även sommartid.
Jaha.
Och det brukar vara ett sommaruppehåll. Hur kan vi göra det här lite extra? Vi hade idéer om att vi skulle göra best of och sitta och klippa ihop från tidigare samtal. Men så bete latmasken mig och så tänkte jag, nej men vi gör så här istället att jag hör av mig till dem jag brukar höra av mig till. Och så kallar man det någonting och så blir det lite extra.
Aha. Ja, nu förde du med oss bakom kulisserna här.
Precis, där bröt jag en sorts fjärde vägg till Snedtänkt redaktionen. Hur som helst, stort tack för att du tog dig tid.
Tack för att jag fick komma.
Jag gissar att du vet vad du har tagit dig tid till.
Jag tror att det är en podd och ett radioprogram som heter Snedtänkt.
Det är helt rätt trott. Det klipps av Linus Kulin och det mixas av Andy Lundgren. Vet du vilken gammal trotjänare vi ska träffa nästa vecka?
Nej.
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbetet
AB.